Du lyssnar på en Nådeo-podd och över 100 andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app. Men också via Nådeo Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ Nådeo Docs för att ta koll på poddarna vi släpper gratis.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ett samtal inkommer till polisens ledningscentral. En äldre man har försvunnit. Anhöriga har letat i området men utan resultat.
Den 10 september 2012 anmäler Sara Lundblad sin pappa försvunnen. Han har varit borta sedan slutet på augusti. När polisen i Kalmar tar emot anmälan börjar en mekanisk process som inte direkt går på högvarv. På den här tiden försvinner omkring 7000 personer per år i Sverige, men det är bara 200 av dem i runda slängar som bedöms vara i fara. I de allra flesta fallen kommer den försvunna tillbaka självmant. Men i Görans fall har det gått 10 dagar sedan någon sett honom. Det är längre tid än vanligt när det handlar om folk som försvinner självmant. Så när Sara ringer polisen kör en radiobil ut till Görans gård utanför Kalmar för att leta och förhöra de nära anhöriga.
Polisens främsta uppgift är ju att rädda liv, och när det handlar om rapporterade försvunna personer så kan det handla om sekunder för att göra just det. Och då spelar de här hundekipagen en central roll.
Så där sammanfattar man hundförarnas roll i TV3s program Blåljus. Och polismannen Jonas Blomgren som är på väg för att undersöka Göran Lundblads försvinnande är just hundförare. Men hundarna använder man framför allt när det finns misstanke om brott, och det gör det inte i Görans fall. Jonas Blomgren berättar själv om larmet för Viaplays program Svenska brott.
Försvinnandet gick ut som egentligen ett vanligt jobb, och jag åkte ensam patrull den här dagen och blev beordrad att åka ut till Förlösa, till adressen, för att ta grunduppgifter gällande det här försvinnandet då.
Polismannen kommer till ställegården. Han är egentligen hundförare, men, och det är många gånger de som får ta hand om försvinnanden i meningen leta rätt på folk, men han är där för att ta upp och fördjupa anmälan.
Det här är Joakim Palmqvist. Han är kriminaljournalist på Sydsvenska Dagbladet och författare. Han har skrivit boken Hur man löser ett spaningsmord, som den här dokumentären är baserad på.
Han träffar både Sara och Martin, och han får då till sig till livs den här berättelsen att de inte vet vart pappan har tagit vägen, men att han skulle kunna ha stuckit iväg. Alltså att han, de berättar att han har goda resurser. Han skulle kunna ha rest utomlands utan att berätta någonting av en eller annan anledning.
Det unga paret berättar att Sara bråkat mycket med sin pappa den senaste tiden. Det har handlat om skogsbruket. Sara vill modernisera, köpa nya maskiner, medan Göran är nöjd med hur det alltid har fungerat. Sara vill också styra sig själv mer, inte bara lyda sin pappa. Båda sakerna har lett till flera högljudda bråk. Nu är Sara rädd att hennes pappa stuckit för att skrämma henne. Liksom för att visa att det inte är så himla lätt att sköta allt själv. Polismannen Jonas Blomgren berättar lite om samtalet på ställegården i Viaplays program Svenska brott.
Sara var väldigt kortfattad. Inte jättebehjälplig. Det var i mångt och mycket Martin som svarade på frågorna.
Martin tar alltså för sig under samtalet och Sara är ganska tyst. Men så har det ju alltid varit. Sara är mer tystlåten. Martin hörs mycket. Och Martin berättar också att några av bråken har handlat om honom. Göran har aldrig tyckt om honom och har vid flera tillfällen försökt övertyga Sara att göra slut. Kanske har det också påverkat Göran och spelat in i hans beslut att sticka iväg. Allt det här får polismannen Jonas höra när han ger sig ut till Ställegården i mitten av september 2012. Efter förhöret går han en runda genom huset och letar efter den försvunna Göran. Det låter kanske dumt, men Jonas har varit med ett tag. Och i många fall finns den försvunne kvar i sitt eget hus. Men har antingen lyckats gömma sig från de anhöriga eller fallit olyckligt i någon vrå man inte tänker på. Det kan vara så enkelt.
Konstapel som tar upp den här anmälan söker med hund utanför huset för att kanske ta upp ett försvinnande spår. Ingenting sånt dyker upp, för det finns många olika spår som blandas. Han letar också igenom, han tar en runda i huset och tittar runt, noterar vissa saker som att det saknas en kvinnas hand. Med andra ord, det är rörigt. Det är en gubbe som har bott här och inte hållit ordentlig ordning omkring sig. Men han söker aldrig med hund inne i byggnaden.
Det är ett rörigt hem, ostädat i vissa rum medan andra knappt möblerats alls. Ett rum bakom köket är mest fullt med soppåsar, men ingenting som ser direkt misstänkt ut. Inga ledtrådar till var Göran tagit vägen. Så Jonas tackar för sig och åker därifrån, ut i den mörka kvällen, mitt i det mörkaste Småland. Det här är berättelsen om Mark, om förbjuden kärlek, öppet hat, en stor förmögenhet och en gammal fejd i hjärtat av svenska landsbygden. Du lyssnar på Blodsfejden, gården, marken, mordet. Del 2. Sökinsatser.
Man får föreställa sig vad polisen har att jobba med här. Alltså, ju längre tid en person har varit försvunnen, desto troligare är det att den verkligen är försvunnen. Men ju längre tid som går, desto fler markörer bör dyka upp. Alltså, är det några rörelser på bankkontot? Tar man ut eller köper man saker någonstans i Seychellerna eller Sydafrika eller Thailand? Eller är det helt tyst? Polisen kollar med olika transportfirmor, med SJ, i all enkelhet naturligtvis, men för att kontrollera huruvida Göran Lundblad har köpt biljetter eller åkt taxi eller flugit. Man gör kontrollen om hans pass har registrerats in eller ut någonstans där svenska myndigheter har möjlighet att kolla det.
När man hör av sig till hans affärsbekanta, till hyresgäster och till hans exfru, Marias mamma utanför Nyköping, blir det samma svar överallt. Ingen vet var Göran har tagit vägen. När alla tillstånd är på plats ser man över Görans bankkonton. Ingen aktivitet alls. Inte den minsta rörelse sedan 29 augusti när han för över pengarna för den nya traktorn. I vanliga fall är det en väldigt tydlig röd flagg för polisen om det inte är den minsta aktivitet på en försvunnen persons konto. Även folk som vill gå upp i rök behöver ta ut pengar. Så ingen aktivitet betyder för det allra mesta att den försvunne inte är i livet längre. Men i Görans fall kan det vara lite mer komplicerat. För som vi pratat om förut så är Göran väldigt rik. Han är god för omkring 50 miljoner kronor när han försvinner 2012. Och han har nummerkonton i Schweiz som svenska polisen inte kan kolla utan vidare. Han har affärskontakter och bekanta i Italien, Tyskland, Irland och flera andra länder.
Och jag menar, här finns också en osäkerhet för polisen. Vi har en mångmiljonär. Han har bekant schweiziska konton. Han kan ha konton undanstoppade någon annanstans också. Han skulle i teorin kunna ha tagit ut och plockat undan uppemot 10 miljoner kronor och haft dem i en resväska. Så skulle han vilja försvinna så är det få andra människor som har de möjligheter som Göran Lundblad hade vid den här tiden.
Visst, det finns inga uppgifter att han köpte en biljett på sistone. Men när flygen, tågen och färjor kollar sina register gäller det ju bara folk som betalar med kort. Göran har alltid föredragit kontanter och om han har köpt en tågbiljett kontant finns det inte sparat någonstans. Och kanske är det så enkelt. Statistiken pekar ju helt klart åt det hållet i alla fall.
Men det är ytterst ovanligt att man återfinner en försvunnen person död. Det händer ungefär 50 gånger per år av de där ursprungsmängden.
Bara 200 av 7000 försvunna är i fara i runda slängar. Omkring 50 dör, som vi hörde Leif G.W. Persson berätta nyss i ett klipp från Nyhetsmorgon. Men i Görans fall finns inga spår efter våld. Inget misstänksamt och inga tydliga ledtrådar i hans hem. Och både dottern och hennes pojkvän säger att Göran vill skrämma dem. Problemet med den teorin är att nästan alla som känner Göran säger emot den. Grannar, bekanta, gamla kollegor, drängar och hyresgäster. Från alla håll kommer samma invändning. Att det inte låter som Göran. Visst kan han bli arg, men han är inte en dramatisk man. Att bara gå upp i rök för att skrämma Sara och Martin, det skulle han aldrig göra. Göran är också väldigt öppen med sina åsikter och sina planer. Han är en sån människa som snabbt kan berätta vad han ska göra hela nästa vecka, bara man springer på någon på stan. Med andra ord, inte typen som håller stora hemligheter. Lägg till detta att Göran enligt alla uppgifter polisen får är en oerhört hemmakär man. Om han inte är på en av gårdarna i Förlösa eller utanför Nyköping, då är han antingen och kollar till en fastighet eller på affärsresa. Det är ungefär allt. Han är inte typen som lägger pengar på en dyr resa eller tar någon lång semester. Att han nu plötsligt skulle planera ett försvinnande, inte lämna minsta spår efter sig eller nämna det för någon, och att han förmodligen lägger en hel del pengar på saken. Det låter bara inte rätt. Det säger nästan alla som polisen pratar med. Så kanske måste man på allvar börja överväga att Göran råkat ut för något. Och en dag i oktober 2012 ringer det hos polisen i Nyköping. Och den som ringer har dragit sig länge för det här samtalet.
Då är det yngsta dottern till Göran Lundblad, Maria, som ringer upp och berättar att hon är rädd för att hennes stora syster ligger bakom det här försvinnandet.
Så här berättar Maria själv om saken i rättegången.
Jag misstänkte mer Sara än vad gjorde Martin, måste jag säga.
Du misstänkte Sara mer?
Ja.
Och varför gjorde du det?
För hon har större motiv än vad Martin har. Eller visst, alltså, han kanske också ut efter pengar och sådär.
Hon misstänker alltså sin syster och hennes pojkvän för Görans försvinnande. När Nyköpingspolisen skickar informationen vidare till kollegorna i Kalmar, då gör det såklart att man riktar in sig lite mer på Sara och Martin. Men faktum är att Maria inte är den enda som fattat misstankar mot paret. Redan när hundföraren Jonas gör det första förhöret med dem efter att Sara anmält Göran försvunnen, berättar han för kollegorna vad han tror om Sara och Martins historia.
Det är som att den här berättelsen om försvinnandet är intränad mellan Sara och Martin. De svarar fyrkantigt och rakt och bra på frågor som rör försvinnandet. Vart skulle han kunna ta vägen? Hur mycket pengar har han? Var har han varit? Hur har han rest tidigare? Och så vidare. Men andra enklare, trivialare frågor kan de inte riktigt svara rakt på. Vilket var Görans rum till exempel? Det kan de inte säga. Sov han i rummet innanför köket eller sov han i soffan in i vardagsrummet? Det får han inget riktigt svar på. Det tycker han är märkligt.
Så här beskriver polismannen Jonas Blomgren sitt första sök på Ställegården i podden Spår och hur han själv uppfattade läget.
Jag har gjort det här så många gånger och det här det skilde sig från samtliga andra. Väldigt tydligt. Väldigt tydligt. Man kan nästan ta på de här bitarna att det här är fel.
Redan vid den här tiden så har det skett viss förflyttning av saker så att man förstår inte att rummet innanför köket är ett sovrum eller har varit ett sovrum. Allt sammantaget så går konstapel Blomgren ifrån Ställegården den här dagen med en olustig känsla i magen. Någonting står inte rätt till.
Och han är inte den enda som har en konstig känsla. För när Görans försvinnande hamnar hos en kriminalpolis får han samma reaktion. Sara och Martins version låter inte helt naturlig. Det finns ingen bra fackterm för känslan poliserna får. De tycker bara att Sara och Martin beter sig himla konstigt. När en nära anhörig försvinner brukar folk i personens närhet ringa, leta, ropa, knacka på dörrar och fråga grannar. Allt för att hitta den försvunne.
Andra märkliga omständigheter i sammanhanget är att Sara inte alls har jagat sin pappa. Alltså hon har inte ringt mobilen gång på gång på gång på gång. Som man förmodligen normalt gör när pappa är försvunnen. Pappa som man har levt nära och jobbat nära med. Det finns inte någon sån trafik. Visade sig när man tar ut trafikstatistiken från polisens sida. Så här ser det nästan ut som att hon vet att han inte kommer att svara.
Dagen efter försvinnandet ringer Sara sin pappa 3 gånger. Inget samtal är längre än 3 sekunder. Det är inte ens tillräckligt för att signalen ska gå fram i vissa fall. Och det räcker verkligen inte för att lämna ett meddelande. Jämför det med halvsystern Maria som försöker nå sin pappa över 70 gånger veckorna efter försvinnandet. Och sen skvallrar Saras telefonuppgifter om en sak till. Man kan ju, som de flesta vet, se hur en telefon rört sig den senaste tiden. Alla som har en jogging-app eller kollar sin hälsa på en iPhone vet att telefonen har koll på avstånd man rör sig, var någonstans man befinner sig och vid vilken tid man varit i farten. Dagen efter att Göran försvinner, samma dag Sara säger att hon kör omkring och letar. Den dagen ligger hennes telefon väldigt stilla. Den är aldrig inne i Kalmar där hon säger att hon hittar bilen. Den rör sig knappt bortom Ställegården. Här är det nog viktigt att understryka en sak. Bara för att telefonen inte rört sig betyder det inte att Sara inte gjort det. Hon kan såklart ha lämnat den hemma eller i sin stress, chock och förvirring över pappans försvinnande bara glömt den. Men Saras telefon är inte den enda konstiga omständigheten man hittar.
En märklig omständighet är att Göran Lundblads namnteckning finns på en handling som den förmodligen inte borde finnas på om han försvann den 29-30 augusti. Utan det är snarare så att Sara Lundblad kan ha förfalskat den. Och kort efter försvinnandet, i princip i samband med försvinnandet, så börjar Martin och Sara röja ut grejer och kan man säga renovera den lägenhet som familjen har i Kalmar. Och det är även där som Görans bil står parkerad som en slags markör för vad han kan ha synts senast. Sen dröjer det ytterligare en liten period fram till november innan de går loss på att renovera i själva Ställegården, alltså Göran Lundblads bostad.
Inget av det här är någon smoking gun direkt. Det är underliga omständigheter. Vissa skulle till och med kalla dem misstänksamma, men det är inte något som kan fälla en person i rätten. Bara för att Martin och Sara beter sig konstigt betyder ju inte det att de gjort något oärligt eller kriminellt.
Du lyssnar på en nådig dokumentär Och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant via vår app eller Apple Podcaster.
En vacker försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en vykortsvacker sjö i södra Finland.
Det här är historien om plastikkirurgen Karl-Åke Troilius, uppgång och fall.
Ormen Friske flydde bombningen vid Helgoland.
En bit ut på en strand så hittar han en kropp.
Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Göran Lundblad kommer inte tillbaka. Och den känslan har Saras halvsyster Maria också. Som vi redan vet tror hon att det har hänt Göran något. Den misstanken blir ännu starkare när Sara och Martin möblerar om i Görans sovrum bara några dagar efter att han försvinner. Så här berättar Maria senare i rättegången.
Vad har hänt med liksom pappas rum?
Mm.
För en matsal här.
Mm.
Och då sa hon att hon inte vill bli påmind om honom.
Maria tror att Sara och Martin kanske har ett finger med i spelet. Hon tror att hennes pappa kan finnas någonstans där ute, på ägorna eller i skogen.
Organisationen Missing People är en sammanslutning av frivilliga som är engagerade i att leta rätt på försvunna. Det hör man ju på namnet så att säga. Och under 2012 så är Missing People relativt nystartat. Det har startats en lokalavdelning där den operativa chefen heter Therese Tang. En kvinna från Oskarshamnstrakten som organiserar det här amatörmässiga frivilligintresset.
Och det är alltså nu som Missing People och Therese Tang kommer in i den här berättelsen. För Maria bestämmer sig för att kontakta dem. Hon berättar om det själv under rättegången.
De hade ju nyligen liksom etablerats här i Kalmar län, här för mig.
Mm.
Så jag hade en jävla tur egentligen.
Mm.
Och då sa skolsköterskan, men har jag hört om Missing People? Du kanske kan kontakta det.
Okay.
Och först var jag lite så här, men sen liksom...
De lovar att göra vad de kan för att hjälpa till. Man stämmer alltid av med polisen först för att inte trampa sönder något område de inte hunnit söka själva eller bara för att inte vara i vägen. Och exakt en månad efter Marias samtal, den 17 november 2012, letar Missing People efter Göran. Det är här vi började i förra avsnittet. Med en skallgångskedja i Kalmar. Man letar i Kalmar, inte Förlösa. Det beror på att det är här Görans bil står. Och det verkar ju peka på att han var i Kalmar efter att han varit i Förlösa.
Och då gör detta att Missing People riktar in sitt sökande på de områden i närområdet där. Man söker igenom, man riktar in sig på ett större, ska vi säga, grönområde eller skogsområde, parti, för att se om han kan ligga där.
När vi har en sökinsats så drar vi igång ett samband med en operativ chef som har ett övergripande ansvar för sökinsatsen, som har kontakt med polis.
Ja, så förklarar Missing People själva på sin hemsida vad operativa chefen gör. Och när de letar efter Göran Lundblad är det Therese Tang som har den rollen i Kalmar län. Det är en kall och ruggig dag, men det dyker ändå upp 72 personer för att hjälpa till med sökinsatsen. Många av dem har aldrig gjort något liknande förut, men Therese får ordning på dem och så börjar man jobba sig fram. Det är en långsam process och det är kallt ute, men det är bara att göra.
Men under hösten då? 2012 så genomförs de här sökoperationerna under ledning av Therese Tang. Missing People hittar en jäkla massa saker. Mobiltelefoner, klädesplagg, någon kista med kvinnokläder som Therese Tang funderar på om någon hade där för att liksom av njutning klä ut sig till kvinna ute i skogen hade det ensam. En mängd märkliga saker, men ingenting som kopplar till Göran Lundblad.
En sak som Therese funderar på under den här gråa novemberdagen, förutom kistan med kvinnokläder, är varför de är i Kalmartrakten. För hon har lärt sig ett och annat om sökinsatser. Bland annat så är det absolut vanligaste att man hittar en försvunnen människa nära hemmet eller på platser de besöker regelbundet. Och i Görans fall innebär ju det skogen och gården ute i Förlösa. Men, hon är ju här för att hjälpa de anhöriga och polisen bäst hon kan. Om det är i Kalmar de vill ha hjälp ska de få det också. Och det kanske kan låta lite oorganiserat att ta in en grupp med frivilliga som går runt och trampar på ställen där det kan finnas ledtrådar. Risken är ju att de skadar mer än de hjälper. Och det kanske stämmer i många fall. Men vid den här tiden har Missing People visat flera gånger att de verkligen är en tillgång.
Man har varit behjälplig för polisen i ett antal sammanhang att leta rätt på försvunna personer. Man har hittat till exempel en mördad kvinna där polisen redan hade varit och letat, men då klarade Missing People av att hitta den personen istället.
Polisen hade länge misstänkt att kvinnan i det här fallet hade utsatts för våld av en närstående. Men utan hennes kropp var det inte möjligt att dra någon inför rätta. Tack vare Missing Peoples fynd kunde den skyldige dömas.
April 2012, knappt 2 år efter försvinnandet. Organisationen Missing People går skallgång i ett naturreservat utanför Stenungsund när de hittar en kropp. Efter analys så kan polisen tack vare ett tandkort identifiera kroppen som försvunna Marina.
Ja, så går det alltså till när Missing People slår igenom i Sverige. Och det är efter det fyndet som Therese Tang går med i organisationen. Och hon har sin egen erfarenhet av att söka efter försvunna.
Nej, ingen har sett dem. Och sen de lämnar huset som ligger faktiskt mitt i centrala Polen. Och det är en jävla trafik där med folk. Ingen har sett dem.
Här hör vi Leif G.W. Persson prata om fallet med den försvunna Linda Chen i TV3. Ni kanske känner igen namnet. Linda Chens försvinnande var en stor nyhet under 2009. Men det blir alltså inget stort genombrott den 17 november 2012. Therese kanske är irriterad att de inte är i Förlösa och letar, men det släpper hon snart. Therese och de andra är där för att de bryr sig, men de har andra fall att bry sig om också. Therese vet inte den där sjaskiga novemberdagen att om lite mer än ett år kommer fallet vara något helt annat för henne. Och istället för rutin kommer det handla om liv och död. När Missing People går skallgång vet varken Therese eller någon av hennes kollegor att polisen misstänker Sara och Martin. Och när hösten 2012 går över till vinter kommer man fokusera i allt större grad på det unga paret.
Man hade ju kunnat argumentera för att ja, men han kanske har avlidit och är död och då borde pengarna testamenteras och resurserna föras över till dottern och så vidare. Men det är ytterst komplicerat att få någon dödförklarad om den bara är försvunnen.
Polisen i Kalmar tror vid det här laget att Göran är död. Rent juridiskt är ingen misstänkt, men så gott som alla som läser akten får samma magkänsla och den pekar rakt på Sara och Martin. Men det är svårt att anklaga någon för mord, dråp eller kidnappning om det inte finns en kropp. Det finns heller inga tydliga spår efter våld på ställegården. Inga vittnen som sett eller hört något våldsamt. Men ju fler omständigheter man hittar, desto värre ser det ut för det unga paret. En av de omständigheterna är när Görans tillgångar, egendom och pengar skrivs över på en god man i november 2012. Så går det alltid till när någon är försvunnen.
Alltså staten tillsätter en person som ska på bästa sätt tillvarata den försvunnes tillgångar. Det är svårt att bli dödförklarad för en försvunnen. Det tar tid, det tar många år, det tar domstolsbeslut och liknande för att ett testamente ska kunna exekveras och pengarna delas ut.
Rent juridiskt finns ju inget som tyder på att Göran är död, och därför måste man utgå ifrån att han kan komma tillbaka. Då ska hans papper och pengar vara i bästa möjliga skick. Det kan man tro att Görans anhöriga skulle uppskatta. Men Sara och Martin reagerar på ett helt annat sätt.
Det finns ett specifikt tillfälle ganska tidigt i relationen med den gode mannen, där även Martins pappa är med vid ett möte där man diskuterar vad som ska ske med pengarna. Och det är alldeles tydligt att familjen Törnblad har trott att om Göran försvinner så går pengarna och resurserna helt till Sara.
På det här mötet blir det riktigt dålig stämning. Vid ett tillfälle ställer sig Martins pappa Åke upp och viftar med Görans testamente. Han verkar mena att allt borde överföras till Sara nu när Göran är borta.
Och det är först här det blir uppenbart för familjen Törnblad att Sara inte äger någonting. Allting är skrivet på Göran Lundblad. Och det bakbinder ju naturligtvis henne.
Varför vifta med Görans testamente när han inte ens är dödsförklarad? En möjlig förklaring är att man vet att han inte kommer tillbaka. Men återigen, utan en kropp är det bara spekulation. Spekulationen kanske inte räcker för polisen, men den duger mer än väl för många av grannarna i Förlösa. Redan i december 2012 är många helt övertygade om att Göran är död och att det är Sara och Martin som haft ihjäl honom. Anledningen är inte svår att lista ut. Görans pengar kan rädda Törnblads från deras skuldproblem, och när Sara ärver marken kan man slå ihop de två gårdarna till en stor. Man slipper lyda pappa, be om pengar, och man slipper hans ständiga hot och mutor för att splittra Martin och Sara. Typ så går snacket i Förlösa under vintern 2012. Som man kan tänka sig är det inte många som vill ha med det unga paret att göra längre. I deras ögon är det mycket med parets berättelse som inte stämmer in på den Göran de känner.
Han är så hårt förknippad med sin mark och med sina fastigheter och har alltid visat ett så kraftigt ansvarstagande genom alla år att det är så oerhört olikt honom att dra iväg.
De är i stort sett utfrysta nu. Förutom Martins familj behandlar nästan alla andra dem som mördare. Det kan inte vara lätt, och de ständiga bråken med gode män gör det inte bättre. Sara och Martin är i stort sett panka vid det här laget. De har nästan inga vänner och de vet att polisen misstänker dem för mord. Men ett par dagar innan julafton 2012 kommer ännu ett samtal till polisen i Kalmar. Den här gången är det inte någon ny misstanke eller ledtråd i fallet Göran Lundblad. Det är något som händer på Öland. Så här låter det i P4 Kalmar.
Polisen har idag på förmiddagen gripit en man i 55-årsåldern som är misstänkt för det här dubbelmordet på Öland. Och han har under dagen här anhållits av åklagare.
En där bosatt man har ihjäl och eldar upp sina kompisar kan man säga, inklusive hunden. Och den här utredningen, den sväller ganska markant för att det finns fler mord med mordbrand som förknippas till den här gärningsmannen. Och det tar över fokus för Kalmarpolisen som inte, kan man säga enkelt talat, har resurser att sköta mer än en märklig mordutredning åt gången.
Ja, det här gräsliga mordet på Öland kräver alla resurser man kan undvara. Ett mord måste prioriteras framför ett försvinnande, även om det är ett väldigt misstänksamt försvinnande.
Vad gäller missing people är det ganska enkelt. Man har ingenstans att leta. Man har letat där det finns plats eller där det finns chans att Göran eller saker som kan förknippas med honom befinner sig. Polisen har inte erbjudit någon hjälp eller några andra synpunkter på var man skulle kunna leta.
Missing people har också andra fall de måste ta tag i. Så när 2012 går mot sitt slut och det nya året 2013 tar vid är det ingen som letar efter Göran Lundblad längre. Vad som hänt honom är oklart. Frågar man grannarna i Förlösa handlar det helt klart om mord. Frågar man Sara och Martin har han gett sig iväg av någon småsint anledning. Polisen i Kalmar har sina misstankar men det finns inga bevis. På pappret är det där fallet ser ut att sluta. Göran Lundblad är spårlöst försvunnen. När polismannen Jonas, han som är hundförare, letar igenom ställegården hittar han ingenting, det vet vi redan. Men han tar inte med sin hund. Hade han gjort det, är det möjligt att fallet tagit en helt annan vändning. I nästa avsnitt.
Vi har kallat in våra egna polishundar och ska göra ett sök på samma ställe imorgon.
När en likhund markerar utanför ställgården blir det nytt liv i det kalla fallet. Therese Tang möter ett ungt par på vägen i Förlösa.
Hej, hur är det med er?
Och blir övertygad om vad som hänt. Och ett sms mitt i natten kan antingen leda till ett genombrott eller något helt livsfarligt.
Det känns jobbigt för jag tänker på det ibland.
Du har lyssnat på Blodsfejden, gården, marken, mordet. Programmet är baserat på boken Hur man löser ett spaningsmord. Berättare är Frida Anund, manus och produktion av Carl Häger, ljudmix av Kristoffer Kronander. Exekutiv producent är Toe Friman Leffler. Podden produceras av Podlit, exklusivt för Nodio. Tack för att du har lyssnat.
Tack för att du har lyssnat. Följ gärna Nodio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nodios app eller via Nodio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.